Det är en otacksam uppgift, rolig, men också otacksam uppgift att säga, försöka prata om Harry Martinsson inför en sån här församling av givna skäl. Det är svårt att komma med någonting som inte ni alla redan mer än väl vet och har tänkt på. Det är ännu värre om man har som rubrik Harry Martinsson, hemlöshetens diktare, och så tittar man ut över den här församlingen, för det misstänker, eller jag vet på rak arm att det är minst en, för att inte säga två, som har hört det här tidigare av mig babblande. Och skälet till att det har blivit repris på repris är väldigt enkelt. Det är så att när jag hade skrivit den där boken så kunde jag inte tänka något mer om Martinsson. Jag hade liksom inget mer att säga. Så jag har sagt samma sak om och om igen. I morse satt jag och planerade att bara titta igenom anteckningar från något tidigare tillfälle. Och repetera lite för mig själv. Och så kom jag på att nu gör jag inte det. Nu pratar jag om något annat. Så jag vet inte om det här med hemlöshetens diktare längre är en relevant rubrik. Det kommer att finnas med på ett hörn, men inte på samma sätt. Jag vet egentligen inte vad det ska vara för rubrik. Men jag vet att jag satt och bläddrade i boken och hittade Martinssons citat, för det är folk med sådana i den. Och så var det någon annan tanke som intresserade mig som dök upp. Det här innebär att jag har ingen aning om hur lång tid det här tar, utan när klockan är 17:30 så bryter vi mitt i en mening, om det skulle vara så. Så kan man också göra. Men nu har ni mina utgångspunkter klara, så att säga. Jag ska ändå börja på ett... Jag ska börja med glasen. Börja på ett välkänt ställe, nämligen dikten Hembyn, som Martinsson först tryckte i Modern Lyrik, antologin, och sen strax efter i Nomad. Hembyn är en av de dikterna som ni vet allihopa, som har stått i många antologier. Den tillhör hans allra mest kända, och den kan väl också sägas vara en sån dikt som tidigt var med och formade föreställningen om hans författarskap. Jag läser upp den. I hembyns dagmaskluckrade trädgård växer änniga klejan, och långsträckta klockor picka gammeldags i alla hus. Rökarna stiga som offerpelare rakt upp från kojorna. Och för dem som kommer där utifrån, från världshavens hårda arbeten och Barcelonas horgator, liknar denna fridfulla by en tyst lögn. En lögn som man gärna skulle vilja dröja vid. En lögn för vilken man skulle vilja förtrampa alla onda sanningar. Det jag har fäst mig vid i den här dikten är i första hand då hur den liksom världserfarne sjömannen kommer tillbaka till den lilla byn i Blekinge, kan man tänka sig, där allt står still och inget särskilt händer, och hur enorm den här kontrasten är mellan Barcelonas horgator och den här idyllen. Och det jag har tidigare väldigt starkt fäst mig vid är proportionerna, att byn verkar liten och trång, och sen har vi stora världen som den här återvändaren kommer med i bagaget. Och att det händer någonting i dikten. En finns en osynlig rörelse i dikten som jag nu ska illustrera med min högra hand. I hembyns dagmask luckrade trädgård. Det börjar till och med under jordytan hos dagmaskarna. Växer ännu aklejan. Och aklejan är högre än en snödroppe. Det växer. Ja. Och långsträckta klockor pickar gammeldags i alla hus. Rökarna stiga som offerpelare. Alltså upp ur kojerna. Det finns en osynlig rörelse som går nerifrån och upp. Och som går verkligt högt upp. Som liksom bara finns i de här bilderna. Och som man inte nödvändigtvis tänker på när man läser dikten. Men den finns alldeles bestämt där. Och jag är alldeles bestämt säker på att Martinsson valde de här tre bilderna. I den ordning som han gjorde för att också den här rörelsen ska komma. Och vad händer då med proportionerna? Och då är det någonting som tonar upp sig i hembyn, i den stilla stående idolen, i förhållande till människan som står där och tittar på den. Det finns inga människor i den här bilden. Men människornas närvaro är väldigt stark. Men det är någon har dragit upp moraklockorna och står och pickar. Och någon har eldat i spisen så att röken stiger. Men ingen syns. Och när jag läste den en gång, den här, det blir så fortfarande, men inte lika starkt längre för man är förberedd. Men då upplevde jag den som väldigt hotfull, den här bilden. När som helst kan någon kliva fram bakom ett hörn. Någon väldig figur. I alla fall, vad jag är ute efter är att det här är också Martin Thomassons erfarenhet. Den lille som liksom hela tiden står och har de stora höga ovanför sig. De som det gäller att anpassa sig efter och ibland frukta. Så kan man läsa dikten och så läser jag dikten. Men sen är det en sak till. Och det är... Och det här blir nytt. Och det är hemmahörigheten då. Var hör det här subjektet som skriver den här dikten hemma? Ja, inte i byn. Det går inte. Och inte heller på haven. Det är två världar som diktens jag känner väldigt väl. Men jaget hör inte hemma någonstans. Så det är en dikt om hemlöshet. Absolut. Sen är den väldigt, väldigt stark på slutet. En lögn som man gärna skulle vilja dröja vid. En lögn för vilken man skulle vilja förtrampa alla onda sanningar. Det är kraftfullt. Kraftfulla utsagor. Men det är skulle vilja. Det som ser ut som ett hårt påstående är ett påstående om någonting som man skulle vilja. Det vill säga, dikten slutar inte med den kraftfulla slutpunkt som det kan låta som att den gör. Tvärtom, den slutar nästan inte alls. Den slutar i tillstånd som förlängs. Och det var det jag tänkte på i morse. Och det var det som kom att intressera mig. Vänderliga. Man kan säga att den här dikten, som många av Martinssons andra tidiga dikter och även en del av de senare, det är att de berättar utan att berätta. Det vill säga, den här dikten berättar en väldig massa som inte riktigt står utskrivet. Men som nog ändå finns där. Jag tror att den berättar så mycket som han kunde berätta då när han skrev dikten. Det är inte något annat, det tror jag inte. Utan han berättade det som gick att berätta. Det vill säga, även hans diktning är underkastad nödvändighet snarare än en beräkning och sådär. Och det blir uppenbart när man kommer till Nässlorna blomma. när jag har läst Nässlorna blomma och flera många gånger och sådär. Den hänger inte ihop. Man uppfattar det som en väldigt sammanhängande och enhetlig text. Men den är inte det. Den börjar till exempel på minst ett par ställen. Vi vet att han skrev på tänkte på ett manuskript redan från allra tidigaste 30-talet som han kallade för Nässlorna blomma. Och att det manuskriptet tänkte han sig på väldigt många olika sätt. Och definitivt på sätt som inte liknar det som är den bok som vi känner. Under en period när han var sjuk så tänkte han att han skulle samla ihop det han hade skrivit. Allt möjligt, alltså dikter, prosa stycken, allt under rubriken Nässlorna blomma och ljud. Han pratade om det som mitt livs bok och så vidare. Sen när boken var klar, manuskriptet var klart och han skickade det och hade kontakt med Bonniers förlag om det och sådär, då vägrade han ju att kalla den för roman. Den genrebeteckning som han tyckte skulle vara möjlig var dokument. Och han beklagade att den var så splittrad som den var. Som den är. Och sa att det beror på att hans livserfarenhet var så splittrad. Det går, om det man vet på djupet av sin människa ser ut på ett visst sätt, då är det väldigt svårt att skriva litteratur som ser ut på något helt annat sätt. Någonstans går det där igen, och i alla fall så går det igen i de här fallen. Och därför som han inte tyckte att Nässlorna blomma var en roman, en självbiografisk roman. Och det hade med den här splittringen. Sen när vi läser boken så tänker man inte ett dugg på den där splittringen. Och det beror på, tror jag i alla fall. Man tänker inte på att det är att berättarstilen skiftar väldeliga mellan olika ställen. Man tänker inte på att fokus i texten kan skifta väldigt. Det finns partier som är närmast essayistiska och som inte alls handlar om Martin Thomasson och så vidare och så vidare och så vidare. Men det tänker man inte på. Jag tror att det beror på att Martinssons närvaro i skrivandets ögonblick är så intensiv i den här texten. Så att läsarens närvaro blir lika intensiv. Och att man därför så att säga inte tänker på att det såg lite annorlunda ut på föregående sidan. För man är så starkt i berättandets presens. Det här tänker jag mig är en unik sak med Harry Martinsson. Nej, man ska inte säga så, för att det är väldigt lite som är unikt. Men man kan säga att hos Martinsson är det här starkare än hos somliga andra författare. Nämligen detta att den förnyelse av diktningen som han otvetydigt har åstadkommit, den är inte resultat av en litterär plan, utan den är resultatet av en sorts nödvändighet. Han gjorde det han kunde och det blev nya former, det blev annorlunda texter. Jag tycker fortfarande att, alltså det är otroligt tur att inte Martinsson gick på skrivarkurs. Jag känner ju till skrivarkurser medan han höll på med Nässlorna blomma, för då hade det säkert kommit någon duktig lärare och fått fason på det där. Och vi hade varit ett litterärt mästerverk, min fattigare här i landet. Men jag tror att man ska tänka att man kan tänka så om den förnyelse av både poesi och prosa som Martinsson gjorde. Inte, alltså att han inte följer en litterär plan utan en sorts nödvändighet. Ja, det här är ju ett citat ur ett brev till Bonniers som handlar om Vesslina Blomma. Min erfarenhetsmassa är så besvärande, för att inte säga sorgligt och pinligt splittrad, att jag har den yttersta möda att i huvudet sammanföra minnets pussel så att det blir en hel bild. Det är som att återuppbygga ett hela tiden raserande och sönderblandat liv. En sak som jag har fäst mig väldigt mycket vid, och gjorde då när jag skrev på med den här boken, det är slutet. Det är det stora slutkapitlet, Ålderdomshem av sten. Och förhållandet mellan grabben Martin och föreståndarinnan Tyra. Och att Martin faktiskt leker med döden några gånger i det här kapitlet. Det fäste jag mig vid. Och att det alltid handlar om, sker i situationer när Tyra avvisar honom. Första gången det sker är det vinter, och hon tar upp ett samtal med grabben och säger att han nu så småningom så ska han iväg till en ny gård på sin sockenvandring. Och det ska väl bli bra. Och han har börjat finna sig till rätta då, Martin, i både skolan och i ålderdomshemmet, och så att det är inte alls bra. Men han säger naturligtvis ingenting om det. Men han går istället raka vägen ner till ån. Och kommer ner till någon dammgrej där det ligger stockar ute i vattnet. Och så hoppar han ut och så leker han på de där stockarna. Hoppar omkring på stockarna. Och det är vinter och stockarna är isiga och han har sina trätofflor. Och det är inte så svårt att räkna ut vad som kommer att hända inom kort. Om det inte råkar vara så att en man befinner sig där och får syn på honom och blir förbannad och ryar och säger att nu får du komma i land här, jag vill inte plocka upp några drunknade pojkar i damm. Så den här mannen räddar väl i praktiken livet på honom. Andra gången är en väldigt laddad situation när fröken Tyra har varit inne hos en man som är ett av jonen på ålderdomshemmet som är helt förverkt av ett långt arbete med hårt liv. Och som ber henne om medel att förkorta sin pina med. Varvid hon naturligtvis blir djupt upprörd. Dödshjälp är inte aktuellt. Så hon blir liksom upprörd i sin humanism. Och då svarar man med att säga någonting om att hon ska inte komma in knallande här på folks rum i sina stora pattar. Hon blir alltså djupt upprörd också i sin egenskap av kvinna. Och kan inte hjälpa honom, och därför att det han begär är orimligt i hennes värld. Så att hon går därifrån oerhört djupt skakad. Och Martin kommer på gott humör för en gångs skull, där på sommaren eller senvåren. Kommer visslande där i korridorerna i ålderdomshemmet, glad och munter. Och då tar hon ut det på honom. Så hon hutar åt honom rejält. Va? Du ska inte gå här och vissla, folk har det svårt. Varvid han går ner till ån och leker Och nu är det liksom inte iskallt vatten i ån och sådär, utan han hoppar i och badar och simmar. Och det märkliga, det händer inte någonting. Han är bara där och leker lite. Men prosan blir så, leta upp det här sen när vi kommer hem. Prosan blir så otroligt märklig. Han blir förströdd och han simmar där och de här vattenväxterna slingrar sig om benen på honom. Och ja, det är ett starkt sug neråt i den där scenen. Men han kommer upp på andra stranden och så rinner den scenen. Och så är det då den sista grejen då, tredje. Fröken Tyras tredje svek kan man ju kalla det för. Och det är när hon dör på slutet. För det går ju en epidemi i bygden och hon insjuknar och alldeles i slutscenen så har det kommit en vikariefröken och Martin, grabben Martin, bankar ur henne beskedet att fröken Tyra är död. Och där slutar boken. Och jag blev grubblad över det där och sen så visade sig, sjuttsingen hur det gick till, men jag fick något spår och började luska och så visade sig att det finns ju ett ytterligare, det finns en förlängning av slutet i manuskriptform där Martin går omedelbart efter detta sista svek då, så att säga, går rakt ner och försöker dränka sig i ån, men blir uppfångad och andad tillbaka till livet, konstgjord andning. Och det finns ju en logik i det, att det finns en tre, det rör sig tre gånger händer det, tre gånger går han till ån. Men så strök han det där. Jag tror inte att det var Bonniers förlag, jag tror inte att det var på förlagets inrådan som de här slutsidorna, det är bara ett par sidor, att de ströks, utan jag tror att det var Harry Martinsson själv som strök. Och varför då? Dels därför att har det stått i kloka böcker som jag har läst, därför att döden för egen hand var ett för djupt brott. Det kan man inte göra sig skyldig till, och därför så vill han inte att, även om det så att säga, jag vet inte om det där var biografiskt sant eller inte, men det är i alla fall sant i en sorts inre mening i berättelsen. Det kan vara ett skäl. Det man kan säga är att han i alla fall avbryter den där tre hemska logiken i de tre tillfällena. Han klipper det och låter det sista, tredje, Martins reaktion på det tredje och sista sveket, med många citationstecken hoppas jag att ni hör när jag säger ordet svek, men det är ju så det kan fungera för ett barn, att om någon dör så är det ett svek. Så genom att kapa den där rörelsen så håller han boken öppen. Det är ett öppet slut och inte ett slutet slut på det viset. Det här blir inte matematiskt logiskt. Om det är bra. Så slutet på den är lite speciellt.